Då säger vi hej och välkomna till Offsides podcast denna sena junidag. Och det ska bli spännande att spela in med dig idag, Anders. För det känns som att ända sen du har kommit hem från Frankrike så har du levt ditt liv nära topplocket. Du har gått och småkokat på både stora och små grejer.
Mm, det kanske hänger ihop med att man är lite sliten efter ett mästerskap. Men också att man kanske är lite i behov av semester. Och ja, det är nära topplocket.
Jag ska inte säga att jag varit orolig för dig, men... Och ibland har du ju haft helt rätt också. Men det nådde någon slags peak där du skickade till mig igår. Att du satt och kokade på. Du skrev till mig då en screenshotad från Twitter som var från Örebro SKs
officiella
Twitterkonto. De hade då spelat en träningsmatch inför den allsvenska starten mot ett lag lite lägre ner i seriesystemet. Mm. Vunnit tror jag med 8-3.
Men hur skrev ÖSK?
ÖSK skrev då ut att matchen är slut. Vi vinner matchen med 3-8. Och då skrev du då till mig, jag sa, vad fan är det här? Vi vinner matchen med 3-8. Och jag fattar inte först. Jag tänkte så här, jaha, är det något skumt? Att du menar du är liksom frustrerad att det blir så många mål? Kolla upp det här laget. Alltså, det var ju ett sämre lag, det var inget konstigt. Och sen förstod jag, jaha, det han sitter och kokar över just nu. Det är alltså att de skriver ut, inte att de vinner med 8-3, utan vi vinner med 3-8. Ordningen där. Och då känner jag att jag blir lite orolig för dig.
Alltså, tills det slog till så kommer det en ny. Men det som kommer till sen, det har ju med VM att göra.
Ja, absolut. Nej, de kommer i stridström. Ja. Sverige är i VM-kvartsfinal.
Därmed, generellt är jag glad. Ja. Gott humör. Ja. Sverige är i kvartsfinal. Det är ändå någonting att ta med sig. Och det var en härlig match vi fick se igår. Vi kommer väl återkomma till den också, tänker jag.
Ja, det gör vi ju. Jag tänker så här att det kan inte vara lätt om man är gift eller tillsammans med en fotbollsdåre och själv inte är så intresserad just nu. För då tänker man kanske när ligorna tar slut eller gör uppehåll i maj. Det blir lite lugnt. Men vad har vi igång just nu? Är det 4 olika stora mästerskap samtidigt egentligen? Ja, om man är riktigt intresserad.
3 stora och ett litet juniormästerskap får man säga. Det är ju då givetvis VM i Frankrike. Det är Copa America i Sydamerika. Det är afrikanska mästerskapen som spelas i Egypten. Och det är då U21 EM också.
Ja, som ju är väldigt stort i Sverige om Sverige är med. Mm. Annars så pågår det mest lite vid sidan om.
Har vi Superettan som går visserligen på uppehåll idag då. Allsvenskan startar om idag. Ja. AIK Norrköping ikväll. Och ja, det är så mycket nu.
Man behöver inte leva sitt liv utan fotboll någon dag på året egentligen. Och jag tror särskilt afrikanska mästerskapen känns det som de hamnar lite i bakvattnet. När de flyttade det här, ja, dels flyttade de det från Kamerun till Egypten, men också då tid på året. Förut låg det ju alltid där januari. Det tror jag, det ryker först bland de som är lite halvt intresserade.
Ah, U21 va?
Ja, vet inte. Det är ändå lite spelare. Ja, kanske konkurrens med det. Mm. Men jag tror att afrikanska mästerskapen hade mer uppmärksamhet när det låg vintertid. Copa America känns som att lite mer bryr sig om. Och många gillade ju den här texten som kom ut. Jag tror det var på These Football Times. I alla fall så var det som var källan. Om den uruguayanske mittbacken José María Jiménez. Mm. Som då positionerar sig själv som världens, i alla fall artigaste, trashtalkare. Det blev man glad av.
Ja, det var väldigt fint. Det var ju någon gammal intervju som dammades av här, tror jag, med Falcao. När Falcao hade mött Jiménez, jag tror det var 2013. Jiménez var en ung spelare då.
Möjligtvis också i Copa America.
Ja, det kan ha varit så, ja. Jag tror Jiménez var 18 eller 19 vid den här tidpunkten. Och han skulle möta Falcao när Falcao var riktigt, riktigt bra också. Så det var då en anfallare som möter en mittback. Och Falcao har då vittnat om hur speciellt det var att möta Jiménez. Jiménez, han kunde liksom börja prata om de mest sekundära sakerna. Mitt under brinnande spel. Det var så att det var kanske ett inlägg, en frispark som skulle slås. Så då glider Jiménez upp till Falcao och börjar fråga lite grann. Hur är det egentligen med uttalet på, vad var det nu?
Han undrade, det var ju att han var så detaljerad i sitt prat som gjorde Falcao så förvirrad. En grej var ju att han undrade varför några av flaggorna i turneringen har samma färger.
Just det, varför Ecuadors, Colombia och Venezuelas flaggor hade samma färg.
Ja, och så stod då Falcao och funderade på det och då hade Jiménez redan stuckit därifrån.
Ja,
och en annan var väl att han berättade att det här är min debut.
Ja, han var så glad i så att han funderade på att skaffa sig en tatuering för att helt enkelt hylla det här datumet han fick göra sin debut då.
Och så frågar han då Falcao, stava september med P eller inte? Och så står Falcao och funderar lite på det. Och så har han missat att hoppa upp och sätta en viktig nick, ja, ungefär.
Och vid ett annat tillfälle så sa han också, frågade Falcao mitt under matchen, så Falcao, jag funderar på att köpa en bil. Har du några rekommendationer? Ja. Det måste man gilla ju.
Ja, verkligen. För det är ju en ny form av trash talk. Det finns ju några olika kategorier. Dels finns det ju såklart det här överlägsna trash talket, det diviga trash talket som väl basketspelaren Larry Bird lär ha varit väldigt bra på. Jag är så överlägsen så att jag hånar de andra medan jag spelar. Kolla mig nu så kommer jag sätta den där trean därifrån. Försök att stoppa mig om ni kan. Eller,
Muhammad Ali, ja, trash talket.
Ja, precis. Ja. Det är lite mer så jag är så bra så att jag kan bara säga vad jag ska göra. Och fast ni vet det så kommer det ändå bli så. Knock i fjärde ronden. Eller jag kommer sätta min 3-poängare därifrån. Försök ni bara. Och sen har vi det mer skitiga trash talket. Det slog ju ner, kanske inte som en bomb, men med det här tidiga samtalet som Offside hade med Henrik Larsson då. Där han berättade lite vad han kunde säga på planen i Skottland. Och det var väl bland annat det här med att jag träffade din fru igår. Det var jävligt trevligt. Tänker du om det?
Men om du ska skapa en svensk Wikipedia-sida som heter Fotbolls Trash Talk. Vem väljer du då för att symbolisera detta? Vem är den tydligaste, kanske mest kända, där det har lett till en jävla känd incident?
Den mest kända som jag kommer att tänka på är faktiskt inte fotboll, utan det är ju hockeyspelaren Daniel Rydmark som under en SM-final på 90-talet hade som uppdrag att helt enkelt radera bort Peter Forsberg och som var på honom vid varje tekning och bara lät munnen gå. Jag tror det är sånt, jag vet inte vad, jag har ju svårt att se. Jag tänkte när Henrik Larsson berättade om vad han kunde säga, tänkte jag så här, vad är det ändå för några skottar som blir så rubbade av det? Fan, var du med min fru igår? Det var det jävligaste. Man har ju svårt att se. Jag tror det har varit jobbigare med den här som tydligen lägger Craig Bellamy har varit en sån. Kevin Kilbane är det som vittnar om det. Att han, det var liksom inga grova grejer, men han slutade aldrig. You're crap, why are you even playing? You're crap, are you here again? You're crap. Det hade nog kunnat nöta ner mig, tror jag. Någon som bara aldrig håller käften. Bara fortsätter med det fåniga.
Ja, men du vet, på Wikipedia så brukar man illustrera allting med en bild också. Då tänker jag ändå att det är kanske när Zidane sätter skallen i Materazzi. Där är det ju Materazzi som uppviglar Zidane med någon typ av trash talk. Det kanske ändå är en av de mest ikoniska typerna av trash talks i fotbollens värld.
Och det har man väl gillat nästan på ett högre plan. Dels så kan det ju finnas något fint i att den mer begränsade Materazzi hittar ett sätt att vinna på, även om man kan tycka att det är fult. Och också att Zidane, för det kan man ju också, det är fortfarande en gåta, hur kunde han måste ha hört otroligt mycket som har varit liknande nivå på löjligt trash talk genom åren. Hur kunde han i en sån match falla för det? Kunde det ta honom så hårt? Och så tänker man ett var till och kommer fram till kanske att det kanske också finns något fint i det. Att han fick visa sig vara mänsklig på det sättet. Tror du att Jimenez hade klarat av och hade sedan satt en skalle även på honom? Nu får du vara tyst.
Ja, det hade varit sorgligt, han hade varit så. Man vill ju snarare att han ska ge honom en applåd kanske.
Ja, faktiskt. Men det är en anledning att hålla utkik fortfarande efter Jimenez framfart i Copa America då, om inte annat.
Absolut. Vi ska säga det att vi gör det här avsnittet i samarbete med Lexus, som var ett av de företagen som direkt tog kontakt med oss för att uttrycka hur positiva de var till vårt initiativ om att säga nej till spelreklam när vi införde spelsvar på höstas. Och även om det är svårt att undvika spelreklamsfria miljöer så försöker Lexus ändå prioritera det, vilket gör att de under hela året dessutom kommer att synas med helsidor i tidningen Offside alltså.
Så är det, och det här avsnittet gör vi också i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza rustica. Tar en halvtidsvila och grädda i ugnen lagom att den är klar till andra halvlek. Och apropå halvtidsvilor då, Las Vegas Lights i den amerikanska andra ligan har blivit kända i USA för sina märkliga upptåg. Och i pausvilan under en match mot LA Galaxys reservlag den 8 september 2018 släppte en helikopter ner $5,000 i kontanter över läktaren. Kritikerna varnade för bråk och tumult, men fansen fyllde sina fickor utan att någon ska ha skadat sig. Namnet på arenan lämpligt nog, Cashman Field. Är du en riktig quizmästare när det kommer till fotbollsfakta, då borde du tävla i Dr. Oetkers pizza rustica quiz, halvtidsvilan. Gör du det kan du vinna en fotbollsresa till England, och då går man in på halvtidsvilan.se och kan försöka slå det nuvarande rekordet då redan idag.
Det har gått ganska exakt 12 timmar sedan matchen i Paris på Parc des Princes till slut. Och då innebär det att Sverige är klara för kvartsfinalen där man möter Tyskland på lördag kväll. Och det var ju en, får man säga, en rafflande tillställning. Rafflande passar ju rätt bra i den här. Det var nervigt Och det var ganska så låsspel första halvlek. Det hände inte så mycket åt något åt hållen, får man säga. Andra halvlek tar Sverige över och gör sin bästa halvlek i detta mästerskap. Utan jämförelse med någonting annat faktiskt. Och det finns ju några saker man kan säga där. Blackstenius får göra sitt mål som hon har säkert drömt om.
Mm.
Det har väl gått då, är det 13 eller 14 matcher utan att hon har nätat?
Ja, och något år typ om man tar i tid i landslaget tror jag.
Påminner lite grann om hur det var för Marcus Berg förra sommaren i Ryssland. Där många pratade om samma sak där. Han fick väl aldrig näta i det mästerskapet, han åkte hem.
Ja, så var det.
Så var det, precis. Men, och det var inte ett dåligt mål Blackstenius gör. Om vi ska ta det bara lite snabbt. Vad är det som händer där, Johan?
Det var ett jättefint
innan mål. Aslani slår den fina genomskäran.
Ja, det som händer är väl att Elin Rubensson först läser spelet väldigt klokt och bryter en passning. Och sen så bra då så slår den en framåtpassning till Aslani. Mm. Att inte direkt söka något säkert alternativ. För det såg man ju, tyckte jag. Tyckte det var lite gnällig stämning sådär i första halvlek. Det var ju som du sa, det var ju fritt från målchanser. Men tyckte Kanada inte kändes särskilt farliga. Och det var ju varmt. Och man såg hela tiden att det fanns ju ytor att spela på. Mm. Om Sverige väl skulle kunna få bollen i ett hyfsat läge. Och det hände ju precis här då. En passning bara upp till Aslani som ju vänder otroligt fint med bollen.
Ja, första touchen hon tar där är ju suverän. Hon får med sig bollen på ett väldigt läckert sätt.
Den är högsta klass.
Som gör att hon får med sig bollen i fart helt enkelt.
Ja, och ytterligare ett moment som också högsta klass är ju passningen då. Perfekt tajmad fram till Blackstenius som är där hon ska vara. Mm. Det är väl, jag vet inte om det är ett superavslut, men det räcker.
Det är precis det hon ska göra.
Det touchar lite på vägen in, men jag vet inte hur många sekunder det var från att Rubensson bröt, men inte var det många inte.
Mm.
Och efter det så, ja, vi kan ju komma in på straffräddningen här då. Det är ju bara något som uppstår, men Sverige var det bättre laget.
Definitivt.
Tyckte jag.
Ja, så var det ju faktiskt. Nej, men jag har varit lite halvgrinig kanske. Dels här i podden och dels när jag har varit på plats i Frankrike. För att jag tycker inte att Sverige har spelat bra i någon match egentligen. De har haft någon period så där på 10 minuter så där man liksom dominerat spelet mot riktigt dåliga lag, får man säga, som Chile och Thailand. Men det har inte varit att de har spelat ut något lag egentligen. Men nu kände man att här fanns det den nivån som man har varit lite rädd. Den har inte funnits. Man hade tänkt så fort Sverige möter lite bättre motstånd så kommer de att åka. Och Kanada får vi säga var inför matchen, det var 50-50 kändes det som.
Mm.
Där jag trodde väl, jag sa till dig innan jag drog härifrån i måndags eftermiddag, att Kanada är nog lite bättre.
Mm. Så har du ju varit sur hela tiden också, så det ligger ju nära till hands. Nej, det går åt.
Det går åt. Nej, precis. Nej, glaset är halvfullt i juni månad, det får man säga.
Men precis, och jag tycker att vissa av Sveriges spelare passade nästan bättre när de får möta lag som är lite bättre. För det finns ju fart där framme, i framförallt Jakobsson och Blackstenius som går i djupleds. Framförallt Jakobsson tycker jag hennes två bästa matcher har varit egentligen mot USA. Och hon hade väl ingen fembetygsmatch igår. Nej. Men hon känns ju hela tiden farlig när hon får det där fartövertaget.
Men det är så, den så kallade slutprodukten, tycker jag, är problemet.
Ja, Jakobsson. Det är det, absolut.
Hon är bra, hittar ytorna, får bollen, har bra mottagningar, avancerar, kan komma förbi. Sen så är den sista bollen, den sitter inte för henne.
Det har det nog egentligen alltid varit. Hade hon haft den så hade hon väl varit en ännu bättre målskytt.
Hon spelade till Montpellier, hon spelade till Lyon.
Ja, och kanske varit skyttedrottning. Alltså hon har ju inte varit Blackstenius än som är van med att ösa in mål ju på lite lägre nivå.
Mm.
Jakobsson har ju rört sig över lite större ytor och är väldigt bra på att skapa farligheter. Men kanske ibland saknar det där sista för att det ska bli ännu mer mål. Men hon tröttnar ju inte, och så länge hon har den där. Det fick jag lära mig i pojkfotbollen redan. Att en snabb spelare är alltid en farlig spelare.
Mm.
Så tittar de på mig som var långsam och undrar vad de ville säga med det.
Ja, subtil dit.
Ja, och det är hon ju verkligen. Och man ser ju, det räcker ju när hon har en mot en och hon rycker ner mot kortlinjen. Får de bara in bollen så blir det ju farligt. Och de ytorna får hon ofta lite mer mot de här lite bättre lagen som USA och Kanada.
Mm.
Och det kan ju bli viktigt även mot Tyskland. Den balansen Sverige har nu i elvan känns ganska bra.
Mm.
Det hänger ju väldigt mycket på att det är Aslani som ska göra en sån där prestation som hon gjorde igår. För att de är inte riktigt personerna, vare sig Jakobsson eller Blackstenius, som på egen hand kanske driver av 3 stycken eller samarbetar. De behöver ju hjälp därifrån.
Mm.
Så det måste ju, precis så ska det ju ske.
Ja.
Det var inte bara ett skolboksexempel på ett bra fotbollsmål, utan på hur Sverige ska kunna skapa chanser i flytande spel.
Precis. Som så. Ja, jag måste bara säga en kort sak om Aslani innan vi går vidare. Det är att jag tycker att hon i samtliga matcher förutom då mot USA så har hon stått för lite matchavgörande sekvenser. Hon har ju det i sig. Det är inte så många andra i Sverige som har det vad det gäller det offensiva. Så hon har det här lilla extra. Hon har gjort avgörande mål, hon har gjort en avgörande brytning, och går så slår hon en avgörande passning och så. Samtidigt så har hon också, tycker jag...
Det är fint volleyavslut där också. Den går ju rakt in om man inte får upp foten.
Precis, ja, precis.
Och det är inte så lätt att avsluta.
Nej, hon har ju bra spelförståelse liksom. Samtidigt så går så var ju livet, hon hade ett gult kort. Jävlar vad hon gick in hårt i många. Jag tror hon gjorde säkert en 10 glidtacklingar. Och säkert hälften av dem var ju med dobbarna först. Ska tacka högre makten för att inte hon är avstängd med Tyskland.
Alltså. Ja, eller åtminstone den australiensiska domaren.
Ja, precis.
Ja, som ju hamnar i fokus då, ja, förstås.
Absolut.
Och jag vet inte, ska vi ta vad vi tror mot Tyskland först innan vi kommer in på kanske det som fick dig att koka ordentligt igår där?
Ja, Tyskland, de har inte släppt in ett mål än.
Nej, men de har ju inte liksom tjoga bonitat sig fram.
Nej, man får säga, de inledde med 1-0 mot Kina, sen 1-0 mot Spanien, sen Sydafrika 4-0 och Nigeria 3-0. Och de två sista matcherna är ju, det är ju de lättaste matcherna egentligen, får man säga. Sydafrika är kanske, ja, Thailand är väl det sämsta laget i detta mästerskap, men Sydafrika är nog näst sämst.
Är nigerianskorna kvar på hotellet fortfarande?
Det är lite oklart, jag tror att det lär sig. De strejkade ju, de vägrade ju och lämnade hotellet dagen efter de har åkt ut. För att de ligger i en tvist med det nigerianska fotbollsförbundet om uteblivna bonusar. Som ska gå ett par år tillbaka. Och nu hade de, kände väl att de hade sin chans. Jag tror att FIFA fick gå in här och börja meda lite grann.
De ockuperade sitt eget hotell. Var Dennerby med där, förbundskaptenen?
Jag vet inte.
Eller drog han hem som en avlöning för att hinna hem till Fares sommarprogram?
Det var Olof Lund som hade sprungit på Dennerby, tror jag. Men han ligger väl i förhandlingar nu då med nigerianska fotbollsförbundet om att förlänga kontraktet. De verkar vara nöjda med Dennerby, och Dennerby verkar nog vara pigg på att köra på.
Till. Men mot Tyskland räckte de inte till?
Nej, men Tyskland, jag tänker så. Tyskland, och det är inte jag absolut inte den första som säger, men det känns som att ska man möta Tyskland någon gång så är det nog nu man ska möta dem, för att de är inte så jävla vassa som de har varit tidigare år i mästerskapen. De har en bra defensiv, men det känns inte som att offensivt så är det inte så, det är inte sprudlande på något sätt. På så sätt så påminner det kanske lite grann om Sverige, så det kan mycket väl bli en matchbild som är ungefär som mot Kanada. Ett låst och sen så är det något litet som avgör.
Men inte mycket det historiska spelar in. Det har ju nästan i väldigt många turneringar varit laget som vi inte räcker till mot.
Ja, så är det.
I turnering efter turnering egentligen. Hur mycket som i den lite äldre generationen att det sitter kvar.
Nej.
Att de bara skulle hetat något annat, så är det ett lag som går att slå.
Liksom. Ja, ska man se på historiken mellan Sverige och Tyskland, så tror jag att oddsen är 80% att Tyskland ska vinna och 20% att Sverige ska vinna om man går på hur det har gått de senaste matcherna.
Men nu har de väl grejat godkänt?
Ja,
om det, liksom,
det får man säga.
För det här är
Tyskland
ju...
så är det ingen som hänger ut i Sverige.
Nej, det var ju ganska liksom, enkelt på så sätt inför den här Kanada-matchen. Förlust, icke godkänt. För då förlorar de första matchen, det egentligen betyder någonting. Det har ju lite påmint som ett hockey-VM nästan för oss här hemma i alla fall, att eftersom Sverige mötte USA först i den tredje gruppspelsmatchen och bara hade, inte två skojlag, men ett skojlag, Thailand, och ett dåligt lag, Chile, så behövde man liksom först checka in nu egentligen. Nu börjar det bli allvar. Mm. Hade de då torskat den så hade det varit nästan fiasko. Mm. Men nu är det väldigt enkelt. Ja. Nu måste det vara otroligt skönt att gå in och spela den här matchen mot Tyskland för dem nu.
Och så hade vi då givetvis Hedvig Lindahls otroliga straffräddning. Men den hänger ihop.
Lite cred. Inget cred. Mm. Jag skickade ändå iväg ett sms till
dig. Just det, jag såg det för sent.
Före, jag satt och tänkte, som man kan göra, få en känsla att den här bränner kanadensiskan. Men ett steg till, jag känner mig så stark, säker på att de kommer göra det. Mm. Så jag skickar iväg det till dig. Det liksom ser ju otroligt fånigt ut när den går i mål sen. Men jag skickar då bara, hon bränner innan straffen. Sen bränner hon och så sitter jag och väntar på åtminstone en liten handklapps-emoji. Ingenting kommer.
Telefonen var på laddning då. Jag såg det typ 20 minuter sen. Jag ska inte ge det här.
Nej, för innan hade jag sagt som en senil gubbe till Janna i soffan att hon bränner, hon missar, hon var inte dugg intresserad. Hon satt typ och jobbade lite.
Vid sidan. Jag ska fan skicka till Anders.
Ja, precis så var det, skickat till Anders. Och ändå, det här är ju lite järvt, jag gör det innan straffen slås. Som bränner sitter jag, nu väntar jag bara på att det ska plinga till. Helt tyst. Ja, men en bra räddning var det.
Ja, absolut. Men jag tänker ändå att detta hänger ihop lite grann med nästa kapitel. Så jag tänker att vi ska hoppa in i nu. Och det är ju, ska man säga, sättet som man som åskådare och som softtittare på det här mästerskapet förhåller sig till vad som händer. För det är ju det här med VAR.
Mm.
Och det är också de nya reglerna med hur en målvakt ska agera vid en straff till exempel. Det har ju varit ett par straffar som har slagits om för att målvakten inte har haft en fot kvar på mållinjen, vilket då krävs. Och det är ju så då när Hedvig räddar den här straffen in till stolpen, ligger som ett jävla streck i luften, så är man livrädd, för det, man känner ju vibbarna direkt så, vad hon ute? Ska den slås om? Sådär, man kan ju inte riktigt bara liksom knyta näven och fira.
Det märktes väl på Lasse Granqvist som kommenterade också, det första han sa, vilken räddning, och låt oss nu hoppas att det inte var någon fot som lämnade någon linje där eller någonstans. Nej, det är godkänt.
Precis, ja.
Vad hade VAR haft synpunkter på den här gamla klassikern när Janne Möller hade sin stormatch MFF-målvakten. Mm. När han räddade fyra straffar mot, var det Magdeburg?
Ja, jag tror
och
det.
Christer Kristersson ställer sig bakom målet och dirigerar Möller. Höger på den är Janne. Vänster på den är Janne.
Han skjuter alltid vänster.
Ja, vad hade VAR sagt om det? Och nu får vi hoppas bara att VAR inte har synpunkter på att Christer Kristersson har ställt sig bakom Hedvig Lindahl och dirigerat henne till att rädda.
Nej, precis. Nej, men det var ju det. Och sen så var det ju då Sveriges straff som dömdes, men sen som försvinner efter som att man hittar en offside. Och sen så är det på slutet. Det var då jag kände att topplocket gick på mig. För att...
Ja, vad händer i slutet?
Ja, men på slutet så är det ju liksom lite tilltrasslat. Kanada trycker på där och tjongar in bollarna. Lite tilltrasslat. Övertiden har passerat. Man känner, fan vad lång tid. Det var nästan 1,5 minut mer än vad man hade annonserat ut då. 7 minuter var det väl. Och
sen
så
minst blev det
8,5. De hinner få 1 eller 2 hörnor. Vad fan det är på slutet.
Ja, precis. Någon frispark där.
Och så blåser domaren, fast den australiensiska domaren blåser lite lojt liksom. Mm. Man ser inte riktigt att det inte händer nu uppe i luften. Slut så. Tänk, vad händer där? Är det VAR nu? Ska man kolla på VAR? Och så säger Lasse Granqvist.
Är det slut eller inte?
Är det slut? Och så till slut. Domaren tackar varandra. Sverige är i kvartsfinal. Ja. Det är slut. Det var det man behövde vänta på, att domarna ska tacka. Det är en helt ny grej nu. Och då kände jag, vad fan är det som pågår?
Ja, det är väl talande att matchen blåses ändå av, men att kommentatorn sitter och säger, är det slut eller inte? Är det slut eller inte? Och man själv undrar, ja, är det det?
Nej, men så, man berövas ju den här spontana glädjen och besvikelsen. Inte att förglömma besvikelsen, det är också en del av fotbollen.
De omedelbara känsloutbrotten som är en rätt stor del av idrotten.
Berövas fullkomligt. De här, i det här mästerskapet. Och därmed så kommer vi då in på VAR och vad det har gjort med fotbollen.
Mm.
Vad har du för reflektioner, Johan?
Det var väl den stora samtalsämnet även på herr-VM för ett år sedan och har väl blivit det ännu mer nu det här mästerskapet, eftersom jag ska försöka, de som har lyssnat vet nog att jag inte är för VAR, så jag försöker liksom inte bli raljant eller sådär. Men i VAR, var inte meningen, men i VAR och varannan match så har det ju varit incidenter kopplade till VAR som har inte bara fått dig att koka.
Mm.
Och det har varit olika saker då. Det kan ha varit beslut som har kollats på och som till och med har blivit fel.
Mm.
Det kan ha varit saker som tar otroligt lång tid.
Det är en sak, jag kan inte förstå det. När det först kan gå 2, 3, 4 minuter innan domaren springer bort till monitorn för att själv kolla. Det glappet där på de minuterna, det kan jag inte förstå.
Nej. Och vi hade ju en match innan Sveriges match här på måndagen när USA avancerade efter att ha slagit Spanien.
Mm. Det var topplock nummer 1 igår för mig.
Ja, sen kom ÖSK-tweeten.
Ja, precis. De blev nära varandra.
Ja.
Men topplock nummer 1, det var just då mellan USA och Spanien. Det var ju ett gäng VAR situationer. Och i första halvlek så var det en VAR-situation som drog ut på tiden. Eller andra halvlek var det. 6 minuter från att domaren dömde straff till att man kom fram till att ja, det ska vara en straff. Och så slog Megan Rapinoe in straffen. Och 90:e minuten så visar domaren att det är 7 minuter tillägg. Mm. Och då har det varit, tror jag, 4 byten. Det var ett lite annat grej. 7 minuter tillägg blir det då. Och där är också ett systemfel i VAR. För att ska man nu tillämpa VAR så måste man först och främst också lägga verkligen stenkoll på sekunderna som försvinner från spelet på grund av det här tvivlet om det är en straff eller inte straff, om det är en offside eller inte offside, om det är ett rött kort eller inte rött kort.
Mm.
Det måste man ju klocka på sekunden.
Ja, precis. Ja. Också att de har, att de har börjat gå från direkt avgörande situationer till, ja, men som det här med målvakterna till exempel, och att man, och det som jag har varit orolig för i den här rättvisejakten, så då kommer man vilja titta på fler saker hela tiden, om det kan ha varit något, och det kan man aldrig sluta, och snart är man inne på ganska irrelevanta saker. Mm. Och tittar man, vi hade väl något avsnitt, inte om det var för något år sedan, när vi pratade om VAR, när det var lite nyare på bordet, så sa vi att det är ganska lätt att se vissa klassiska mål från fotbollshistorien som inte skulle godkänts idag. Mm. Och så säger vi kanske Maradonas handsmål, den är ju given såklart. Mm. Men även sådana mål, jag tror jättemånga av sådana starka fotbollsminnen skulle vara ett och annat att säga om som inte är sådär extrema. Någon la ut bilden på, eller klippet på, när Zlatan klackar in målet mot Italien i EM 2004. Brottningsmatchen som är i straffområdet där. Det är inte säkert att det hade godkänts. Mm. Det är många sådana saker som man nästan skulle behöva radera bort då. Och det tycker nästan de här grejerna som är i VM nu. Att det är så återkommande, det är problem med tid. Det är godtyckligt tillägg. Liksom det tar tid för domarna. De känns inte vana vid det. De är nästan bättre argument för än att jag då som är motståndare till VAR. Egentligen borde inte jag komma dragande som en sån här extrem exempel som vi hade, fanns ju något i Bundesliga. Mm. Där mina killar i Freiburg gick in och tog halvtidsvila. Mm. Och sen kommer domaren in mot Mainz, tror jag det var. Mm. Och säger att de har hittat en straff. Mm. Så ni får gå ut igen. För målvakten måste stå i mål på en straff. Mm. Det är löjligt såklart. Ja. Jag tänker att sånt kan hända. Det är ju inte som att det händer ofta. Mm. Det här är ett bättre argument. Det som pågår nu nästan varenda VM-match. Mm. För varför VAR är ett problem. Och lite det du var inne på också med hur man ser på fotboll. Mm. Och att det blir nästan som en sport i sig att få straffar. Mm. Det är oerhört mycket straffar. Hälften av matcherna, exakt tror jag hittills i VM, har innehållit en straff. Och siffran var nog nästan lika hög i Ryssland. Mm. Det blir ju liksom på något sätt en liten annat sätt att förhålla sig till fotboll på.
Ja, och jag tänker att...
Straff ska man blåsa i värsta fall, i min åsikt.
Ja, absolut. Ja, man kan nästan hävda så att straff får inte dömas om det inte är riktigt grova saker som pågår inne i straffområdet. Men vad jag tänker är att tutar vi på här med VAR, så inom några år så kan det ju mycket väl vara så att det finns somliga tränare, somliga klubbar som specialiserar sig på att utnyttja VAR. Att det blir liksom...
Gör man ju lite.
Ja, det gör man ju redan. Men det är supertydligt att man kanske kör en uppställning som bara handlar om att ha så jävla många spelare i offensiva straffområdet som möjligt. Mm. Man kanske kör 3-3-4. Och så de fyra där framme, det är så här liksom yviga typer. Det är inga eleganta spelare, utan det är bara liksom ett konstigt rörelsemönster.
Och som kanske också söker motståndarnas händer med bollen hela tiden. Ja, var det Mané som...
Champions League-finalerna. Han ser ju att Sissokos hand är ute på ett onaturligt sätt. Och han siktar ju på den och träffar den. Och så får Liverpool en straff.
Ja, alltså man är ju inget fel där. Men jag känner ju ändå spontant att så vill man inte att det ska gå till. Liksom, att det ska finnas den möjligheten. Och jag tror, för det går inte att backa med VAR nu tror jag. Det är för mycket prestige och de har kommit så långt. Där de har börjat med det i alla fall. Men när det blir den här, nu märker de att det kommer. Det måste ju även VAR-kramare se. Att det här VM:et har inte varit jättebra reklam för VAR. Då tror jag att de som sitter på högre ort och ska bestämma, snart kommer man börja kika på, måste behålla VAR, men hur kan vi liksom kompromissa? Jag lovar att vi snart kommer se något försök om hans i straffområdet som VAR kan upptäcka. Snart kanske man bestämmer att det blir frispark precis utanför istället. Mm. För att man märker att straffen blir så extremt avgörande. Ja. Och då ger man sig ut på något slags gungfly nästan. Mm. Istället för att leva med att då och då blir det tabbar, sådär.
Ja, men om man då ska säga VAR förespråkarna, de har ju tuffa tider.
Ja, det har de.
Det får man säga.
Man känner nästan för dem.
Men samtidigt så kan jag också tänka mig att vissa VAR förespråkare eller VAR kramare argumenterar med att jo, visst, det är kanske inte klockrent än. Det är i sin linda, det kommer bli bättre. Och lyfter fram just i det här mästerskapet att varken spelarna eller domarna har någon som helst erfarenhet av VAR sedan tidigare. De här VAR-kontrollanterna som sitter i domarrummen, de har ju det. De har ju varit med om detta tidigare. Mm. Och att det kanske just därför blir lite väl många konstiga situationer. Men då kan man ju säga så, om det nu är så att till exempel Allsvenskan skulle införa VAR, då kommer det vara samma situation där. Majoriteten där har aldrig varit i närheten av att spela med VAR. Domarna, det är bara ett fåtal som har tillämpat det. Det är en jävla kostnad ska man vara medveten om att ha det. Man behöver fler domare som sitter i ett domarrum och kontrollerar saker. Och då kan man ju tänka sig så, visst, det kanske man får räkna med att det är 5 år av fotbollshistorien som bara är någon slags gråzon. Ja, men det tog den här lilla tiden. Sen så blir det bra. Men vad fan, de här 5 åren.
Sen upptäcker tekniken någonting nytt och då har vi ett nytt var, fast det heter något annat.
Ja, precis. Ja, precis. Men hur lång tid ska vi experimentera med det här innan vi konstaterar att ja, men det funkar, eller det funkar inte. Och just nu så tyder ju allt på att det funkar inte.
Det är ett starkt argument som varförespråkarna har, att fler beslut kan bli korrekta. Mm. Det är väl någon slags pudens kärna i det. Mm. Och det är ju ett starkt argument såklart, att om man kan visa upp statistik från ligor som har testat var och visa att fler beslut blir korrekta. Det är ju ett bra argument att ha. Liksom. Mm. Och domarna har ju ofta förespråkat var, för de tror att det gör deras jobb lättare och de kan undvika extrema misstag. Men det är ju fortfarande väldigt mycket fokus på domarna. Och gör domarna ett misstag, ibland är det ju faktiskt så, det kan sitta många kontrollanter som helst där ute, att de kommer komma till situationer där det fortfarande är väldigt svårt att säga. Och så går det en väldigt massa tid. Ja. Och blir det fel där kan ju domarna få det dubbelt så jobbigt såklart. Ja. Här tog ni 20 minuter att titta och jag köper fortfarande den här offsiden.
När VAR började flyta upp så doppade jag tårna i VAR-båten. Jag var på väg att sätta mig i den av en anledning. Det var filmningarna.
Det var också ett argument då. De ska
minska. Precis. Det jag kände att här kan man på något sätt bli av med filmningarna, som är nästan, tycker jag, det störigaste med att som supporter, om ens lag förlorar på grund av att motståndarlaget får en straff där det är så tydligt att spelaren har filmat, då går topplocket alla överallt liksom. Och då tänkte jag att det kan vara bra, men det känner inte längre, det är inte värt det. Låt dem filma lite grann.
Jag tror inte, alltså fotbollen vore ju inte mycket utan sin publik. Det har vi ju extremt många exempel på hur viktigt det är.
Citerar dig på den sen. Ja. Johan Orenius sa en gång, fotbollen vore inte mycket utan sin publik.
Är det kärnklass på, på den? Ja. Ja, jag ska sitta här när jag dör, så sitter den kvar på offside när man går in i porten.
Precis.
Fotboll vore ingenting utan sin publik. Vilken tänkare sa det?
Starkt.
Nej, men det tror jag att de som först började kika på VAR och bestämde sig att det här är en bra grej på fotbollen, de som sitter på beslut, jag tror att de underskattade hur viktig deras reaktioner är. Jag tror att de tänkte väldigt mycket på planen och ser, här har vi problem med att tillräckligt många domslut blir fel och det här är ett verktyg vi kan använda för att det ska kunna öka den procenten som blir korrekta. Men man tänker inte på vad det får för effekt på en publik, det vi ser nu. Det finns ju faktiskt, jag ska inte överdriva, men man ser ju en och annan som faktiskt inte vill titta. Mm. För att så här, det, för mig har det blivit för trist med att jag inte kan veta om det är mål eller inte och att det hela tiden ska stannas upp. Jag är ledsen, men VAR sabbar det här mästerskapet för mig. Såna jag är inte riktigt där, jag sitter bara och småkokar när det sker, precis som du, för jag vill ändå se Sverige spela liksom. Men för vissa är det ju liksom ett kraftigt motstånd. Och precis som du säger, så nu ska det införas i danska ligan, tror jag, 2020. Och du ska nog vara glad, den här konstgräsdebatten som du sällan är sugen på att diskutera här i podden. Att till exempel den är så närvarande i Sverige. Och att den fortfarande är så aktuell. Och kanske kommer det bli något som man kikar på framöver och lägga resurser på. Ska vi liksom lägga hybrid överallt norr om, söder om Sundsvall eller vad det nu kan vara. Kan vi ha en pott inom SEF som bara ska gå till gräs som man fördelar eller vad det nu kan vara. Det gör lite att det här har skjutits upp lite i Sverige, tror jag. Men det är såklart bara en tidsfråga. Inte innan det införs, men innan dörren öppnas på glänt. För varför skulle Sverige vara ett undantag i längden? Och där är det dels, som du säger då, en dyr grej att ha. Men det kommer ju bli, och särskilt efter det här mästerskapet, ett starkt motstånd. Inte minst från många supportrar, tror jag. För det är kanske de som mest ofta reagerar, att det förtar en läktarkultur eller någonting som man vet hur det ska vara. Alltså det är nästan folkomröstningsläge på VAR.
Ja, jag tänker på det också. Det hade varit kul. Och jag vet inte vilka, nu har man nästan glömt bort vilka som är de största VAR-kramarna i svensk fotbollskontext.
Jag är inte helt säker, men har inte Thomas Wilbacher varit för VAR?
Han är en av de första som dyker upp i mitt huvud som jag har sett varit ute och liksom krigat för VARs fördelar.
Men jämför då med när Sverige ska folkomrösta om att gå med i EMU, som det var väl 2003 eller något sånt där. Och så är det kampanj innan. Då kan en smutsig kampanj ska det vara. Och så åker då Thomas runt på ett torgturné och försöker få övertyga massorna att hoppa i VAR-båten så att säga. Och samtidigt så åker Robert Laul runt på en alternativ turné och är då för nej-sidan. Och så har man kanske någon som sviker. Det var ju starkt då i EMU-valrörelsen att Leif Pagrotsky svek. Han var väl handelsminister och sosse Och sossarnas linje var ju till slut att säga ja till EMU. Efter mycket funderingar så bestämde sig Persson för det. Men Pagrotsky gick då emot sin egen statsminister, vilket Persson såg som ett stort svek.
Gusten Dahlin sviker.
Ja.
Wilbacher.
Ja, precis.
Ställer sig bakom Laul.
Ja, ja, precis. Det hade ju kunnat bli intressant och smutsigt. Och så har man då olika linjer för. Man kan ju också tänka sig en kärnkraftslinje när svenskarna röstar, att man har en linje till avveckla med förnuft. Eller inför med förnuft.
Ja,
att det är någon liten, det är väl där kanske Sverige skulle tendera att, att hamna.
Ja, men den heta diskussionen i Agenda mellan Wilbacher och Laul.
Ja, kvällstidningarna. Här är de tunga sportmedieprofilerna som är för och emot var. Och så är det liksom en stor kartläggning. Så det hade ju kunnat bli någonting.
Ja,
men tills vidare är vi väl glada att den tiden inte riktigt är här än.
Ja.
Vad gäller Allsvenskan och Superettan.
Ja.
Det gör ju att man blir sugen. Jag vet inte om det har med var att göra. Men när man sitter och ser lite på USA och Spanien och sitter och kokar över tilläggstiden och ännu en match som jag upplever blir sönderryckt av VAR. Det gör mig mer intresserad av att kolla in lite hur det går mellan Öster och Varberg samtidigt och i Superettan.
Ja, du skrev det till mig igår kväll också. Det var innan du förutspådde att du skulle missa straffen.
Kan vi sätta den också som en plakett? För det jag skrev var ju, det är lite kul med Superettan faktiskt.
Jag svarade inte på den heller.
Nej. De två sitter där. Fotboll vore ingenting utan sin publik och det är lite kul med Superettan faktiskt.
Faktiskt också. Det var tillägg. Men om vi då är inne på VAR så kan man också säga att senaste dagarna sedan Kamerun åkte ut ur detta mästerskap mot England så var det ju rätt många rubriker och eftersnacket handlar ju väldigt mycket om Kamerunspelarnas uppförande.
Ja, vad var det? Hur uppförde de sig?
Nej, men det var ju det så spottade Kamerunspelare, dels så
vägrade göra avspark.
De i princip samtliga spelare omringade domaren när de var förbannade och uppträdde på inte så, vad man ska säga, liksom fair play-aktigt sätt, så som man förväntar sig att man ska uppträda.
Vad tyckte Gary Lineker om detta? Disgrace.
Disgrace, ja, givetvis. Mm. Eleganten, disgrace. Mm. Det var liksom så som man förväntar sig att engelska journalister ska, alltså när andra utsätter England för vad man tycker är orättvisa så är det ju en disgrace.
Mm.
Medan då England har utsatt andra lag för rätt många orättvisa och utträtt på illa sätt. Men det ser på mig lite grann under mattan. Men det är en annan historia.
Ja,
men
man kan sitta och gosa med John Terry fortfarande. Liksom.
Ja, precis. Ja. Vad är det jag tänkte komma till här? För att det var någonting i mig när man såg att så många bara fördömde. Givetvis kan man göra det. Man kan göra det på ett visst sätt. Men det finns alltid någonting där bakom som man kanske ska börja fundera på. Vad fan, varför gjorde de så här? Varför reagerade de så här? Så läste jag Guardian igår kväll en text. Det var en journalist från Kamerun som skrev en ganska nyanserad text som Guardian publicerade. Som förklarade lite grann kanske varför de reagerade på det här sättet som de gjorde. Då får man backa bandet till här VM 1990 i Italien.
Mm.
I kvartsfinalen så möter England Kamerun.
Kamerun är turneringens stora skräll.
Absolut. Och Kamerun leder med 2-1 fram till den 83 minuten. Då tilldöms England en straff som Gary Lineker sätter. Det blir förlängning för England ytterligare en straff i typ 107 minuten som Gary Lineker sätter.
Mm. Hade VAR också gillat de straffarna?
Ja, det är det som är frågan. För att det har ju blivit någon typ av så kallad folklore i Kamerun. Att man har inte glömt det här. Hur engelsmännen vann på ett tvivelaktigt sätt genom straffarna. Och det var, jag tror det var en mexikansk domare i den matchen. Och det har blivit som en, liksom en liten vandringssägen så i Kamerun. Och många av de här spelarna som spelar nu var ju inte ens födda 1990, det ska man komma ihåg. Men det har ändå hela tiden levt kvar där. Och ska man också komma ihåg att de kamerunska fotbollsspelarna i landslaget i Frankrike VM 2019. De är ju så långt från de engelska landslagsspelarna som det bara går alltså. Den kamerunska ligan är fullkomligt kaos. Det är lag som läggs ner var och varannan månad från högsta ligan. Ligorna ställs in för att det är korruptionsgrejer, matchfixning. Många av Kameruns landslagsspelare, eftersom det är lite stigmatiserat fortfarande i många länder i Afrika med att spela fotboll om man är kvinna, så är det ganska många spelare som har en bakgrund där de har varit kanske föräldralösa. De har haft en jävligt tuff uppväxt. Eller så är det föräldrar eller spelare som har hoppat av skolan och sparkats ut från skolorna. Så det är lite rebeller, det är lite så här kanske
outcast
som spelar. Och för dem så är fotbollen det enda de har. Och blir de då, vad de anser sig berövade på liksom rättvisa i en match när VAR är som det är, vi har pratat om det nu, att det är liksom tvetydigt ganska många gånger, då reagerar man, sen så behöver man inte reagera.
Kanske. Nej, man behöver inte spotta, nej. Men man kan förstå varför.
Absolut, men det finns en liten kontext där i det hela som jag tycker är värd att ha med i bakhuvudet i alla fall innan man spottar på Kamerun.
Ja, jag tänkte på det här om dagen, för nu är afrikanska mästerskapen igång i Egypten också. Det skulle ju ha gått i Kamerun egentligen. Vem är det egentligen som styr CAF, alltså motsvarigheten till UEFA? För han blev ju gripen, han Ahmad, ordföranden för hela afrikanska fotbollsförbundet, säger man så.
Madagaskar-gubbe, va?
Ja.
Han greps ju dagen innan VM sparkade igång här i Paris. Den 6 juni greps han i Paris när han var där med FIFA-pamparna på det flotta hotellet.
Strax efter att då Infantino, eller var det Schäferin, hade stått och sagt att nu är FIFA så förknippat med, tänk vad långt vi har kommit, för några år sedan så förknippar man det med dåligheter. Ja. Nu tycker alla att det är bra.
Mm. Några timmar senare.
Ja, men överhuvudtaget tänkte man redan då, var det verklighetsbilden?
Ja, jag vet.
Ja. Ja, men han blev ju, vem är det som rattar CAF?
Ja, just nu så är det FIFA som rattar CAF. Alltså FIFA, för det är sånt otroligt kaos då. Som du sa då, Ahmad, han greps misstänkt för korruption. En tidigare kamerunier då, Issa Hayatou, han var ju högsta hönset i CAF.
Var det han som somnade på sin egen presskonferens?
Han somnade 2015 i Zürich på sin egen presskonferens. Han nickade till.
Det var väl för Peter Forsberg var ju väldigt arg igår då när Stockholm inte fick OS. Peter Forsberg var väl med uppe och presenterade så att säga slutpresentation av Stockholms case mot Milano, och då var han väldigt arg efteråt för att han såg att fyra av IOK-delegaterna hade somnat.
Nickade till.
Vilket kanske borde fått honom att tänka att det blir nog inte Stockholm. Men det är ju värre att somna på sin egen presskonferens.
Ja, precis. Men innan den här Ahmad greps i Paris, eller förhördes i Paris, så var det kamerunen Issa Hayatou som var CAFs starke man.
Och det var han länge.
Han var det länge, i nästan 30 år tror jag. Och det var inte så, redan i början på 90-talet, slutet på 80-talet, så anklagades han för en rad olika korruptionsgrejer. Men han har alltid lyckats hålla sig kvar då, fram till för 2 år sedan när Ahmad tog över. Och då ska man tänka sig då, en gång vi går tillbaka till England-Kamerun-matchen. Vi har vetskapen om att Kamerun lyckas inte arrangera afrikanska mästerskapen för att det är för mycket, ska man säga, byråkrati i Kamerun.
Mm, organisatoriskt gick det inte på.
Som stoppar fingrarna i syltburken organisatoriskt, och då blir de av med det. Vi har starke mannen i Kameruns fotbollsförbund, Issa Hayatou, som rök i princip från FIFA också i samband med att Blatter rök. Mm. Väldigt korrupt, misstänkt typ. Och i den här verkligheten så kommer det fram ett landslag som tar sig till VM i Frankrike och som känner att de blev berövade på rättvisa. Det finns ju någonting där, man måste fan också ha med sig det i bakhuvudet.
Kan man säga så här, att de kamerunska spelarna reagerar på ett sätt som inte såg helt snyggt ut, är inte det största problemet världsfotbollen har just nu.
Precis.
Det tar ju aldrig slut. Nu har vi den här Platini-härvan också som kom nyligen och så greps då Ahmad Ahmad. Så Johanna Frendén skrev en tweet för några veckor sedan om att 16 av 24 personer i dåvarande FIFAs exekutiva kommitté, alltså de som lite slarvigt uttryckt bestämde att Qatar skulle få arrangera VM. 16 av 24 är antingen avstängda eller fängslade idag. Mm. Hur kan någon ta både de här och det här mästerskapet i Qatar på allvar? Och då går vi inte ens in på Qatar som land eller alla som har dött där under byggena med arenorna. Men sättet de fick det på. Mm. Hur kan vi fortfarande liksom tänka att det här är, jag håller med Noah Bachner som har liksom propagerat för att Sverige förbund, det de borde göra och driva linjen att VM inte ska spelas i Qatar på det sätt de kan. Det skulle såklart vara en symbolfråga. Ingen tror att det skulle kunna ha någon effekt. Men hur kan man inte göra det? Det är jättekonstigt för mig när man ser de här siffrorna, och vi kan ju skratta åt det här och man kan ha roligt åt det. Man ska nog ha roligt åt det. Det är ett sätt att klara sig. Alltså det vore ju, man tar de här liksom Platini, Blatter, Chuck Blazer och hela CONCACAF-gubbarna där. Jack Warner och
Issa.
Ja, Issa Hayatou kanske också. Så tar man ihop dem i någon slags mästare mästare upplägg. Pamparnas pamp. Mikkel Einegard följer med. Något trevligt hus i Cypern. Teambuilding, träningar och sen är det filmtittning. Nu ska vi titta på din film, Chuck. Ja, hur var det när du blev gripen där? Men du fick mycket kvar i fickorna. Jo, så var det ju sådär.
Issa somnar i nattduellen.
Ja, precis. Och nu är det dags för den tredje deltävlingen, kommer Leinegard och säger. Det hade ju varit bra tv och sånt kan man skoja om. Men såklart att vi har ju vant oss vid att det är så här det är. Ja. Vi skrattar ju när Infantino säger att nu är FIFA förknippade med bra saker. Mm. För vi är liksom uppväxta med, inte bara inom fotbollen, utan det kan ju vara Primo Nebbiolo som styrde friidrotten så många år.
Eller Avalanche.
Samaranch, Avalanche. Ja. Att det är liksom, vi tar för givet att de är korrupta.
Mm.
Men det skulle ju inte behöva vara så.
Nej.
Men vi har, det är liksom ett slags allmän tillstånd bara.
Ja. Ytterligare en person. Det är inte Issa utan det är Isha Johansson. Isha, hon har ju fått många rubriker för att hon har varit en av få kvinnor som har nått så högt i FIFAs organisation. Hon är ju då Sierra Leones, Karl-Erik Nilsson, alltså ordförande för Sierra Leones fotbollsförbund. Hon har ju, den som vill kan ju försöka höra sig till Patrik Mörk som har gjort mycket business i Sierra Leone.
Agenten.
Ja, agenten. Han hör av sig till mig regelbundet. Och vill att jag ska åka tillbaka till Sierra Leone. Jag var där 2011 då när Elo Mattsson var förbundskapten för Sierra Leone. Han vill att jag ska åka tillbaka till Sierra Leone och granska denna Isha Johansson. Som ju har varit också anklagad och anhållen för korruption. Tre stycken punkter. Hon och en annan, jag tror att det var idrottsministern i Sierra Leone. Där de anklagas för att ha stoppat rätt mycket pengar, amerikanska dollar i fickorna som skulle gått då till ungdomsutveckling. Pengar som gått från FIFA till Sierra Leones fotbollsbund som sen aldrig har gått ut i liksom byarna och gräsrotsnivå. Utan de har fastnat i Isha Johanssons fickor. Och det var också så att Sierra Leones högsta liga på här sidan, den låg ju nere i ett par år nu, nyligen. För att rätt många klubbar vägrade spela så länge Isha Johansson fortsatte att vara högsta hönset i Sierra Leones fotbollsförbund. Mm. De vägrade spela.
Isha Johansson möjligtvis aktuell för andra säsongen av Pamparnas Pamp.
Precis. Men hon friades här i våras. Och nu är det så då att Sierra Leones antikorruptionskommission har gått i taget. Topplocket har gått där också kan man säga. Och de tycker att det är ett fullkomligt haveri att hon har friats. Så de har överklagat den här domen då, eller friandet. Så vi får väl se vad som händer där. Men hon var ute och vevade också i egenskap att hon är ett så starkt namn i afrikansk fotboll. Mot Kamerun. Hon tyckte att det var en
mot
disgrace.
Spelarna. Ja, de skämmer ut.
Ja, hon ställde sig på Lineker och Elegantens sida. Hon tyckte att det var en disgrace. Så här ska vi inte göra. Det här är inte bra för alla unga tjejer i Afrika som säger att det här kan man göra så här. Det är inga bra förebilder. Men vad fan är hon själv? Uppenbarligen för typ av förebild alltså.
Mm. Mm. Pamparna bossar vidare. VM rullar vidare. VAR rullar definitivt vidare. Men Sverige är i alla fall i kvartsfinal. Jag hittade en timme av totalt lugn förra veckan. Jag hade lite arga Chelsea-fans efter mig efter att vi i förra avsnittet så framgick det inte tillräckligt tydligt när jag pratade om Dennis Wise, vilken legendar han är i Chelsea. Och det var mycket jobb och det var 28 grader ute. Och så hittade jag den då, en timmes dokumentären om den svenske trevallars karambolspelaren Torbjörn Blomdahl.
Mm.
Vad vet du om Torbjörn Blomdahl?
Jag vet ganska mycket eftersom...
förvånande.
Ja. Ja, men det är ju lite av en Helsingborgs profil. Och när jag växte upp så, man kan väl säga hans prime, den har ju pågått så jävla länge. Han är väl femfaldig världsmästare i karambol. Och jag tror att den första titeln vann tidigt på 80-talet när jag var liten. Och han vann den senaste, var typ 2014 kanske?
Ja, han närmar sig nog 60 år eller sånt där. Men det är ju ingen sport som man måste lägga av med när man är 30.
Nej, han har väl typ 9 eller 10 EM-guld också. Så verkligen, verkligen dominant i denna biljard. Genre.
Ja, vet du reglerna i trevallars karambol?
Där är jag inte lika bevandrad.
Det speciella då är att det är ett biljardbord utan hål i.
Mm.
Och det är tre bollar på bordet. Du ska stöta spelbollen så att den ska nudda de andra två bollarna. Mm. Det är en karambol. Mm. Men i trevallars karambol då så ska även din spelboll valla tre gånger under vägen. Det är väldigt svårt då. Mm. Och Torbjörn Blomdahl nämns inte bara som en av de bästa någonsin utan som en som förnyade sporten. Som tog in skruvar och fantasi på ett helt annat sätt. Mm. Och som du säger, han har hållit sig i toppen extremt länge.
Ja, och ska man säga det med tanke på Helsingborgskopplingen. Han flyttade väl till Helsingborg som ung pojk.
Fan vad du vet.
Ja. Ja,
du har inte ens sett den här.
Nej, men biljardhallen Borgen som ligger på Söder i Helsingborg.
Så heter även klubben, tror jag.
Ja, där har jag ju varit och spelat några gånger alltså.
Hänger det porträtt på Torbjörn?
Det kan man säga att det gör. Nu vet jag inte om den finns kvar. Nu är det många, många år sedan jag var där. Men när jag var ung och så var jag ju där faktiskt ganska, inte ofta, men lite då.
I biljardhallen Borgen är Torbjörn Blomdahl en gud. Och ute i världen, i många länder, så är han, ser man upp till honom inom Trevallars karambolkretsar. Mm. Men filmens utgångspunkt är väl annars just att trots sin oerhörda dominans under många år, en som någon talar om som en stjärna, så är han en anonym svensk för den stora massan. Mm. Det hjälper väl till lite hur han ser ut kanske. Utan att vara elak så ser han kanske lite töntig ut med sitt raka hår och glasögon. Och det ser ut lite som att det är 92 och han är försäkringsminister eller något sånt där. Mm. Och verkar inte haft något behov av att...
Försäkringsminister?
Ja, det finns inte ens.
Nej, men det passar Torbjörn. Ja. Ja, absolut.
Det var det apropå försäkringar med den thailändska bossen i VM.
Ja, det kan man läsa kanske lite mer om i mitt reportage som jag håller på att skriva just nu. Men det ska man komma ihåg, när man såg att Thailand gjorde målet mot Sverige.
Reduceringen.
Alltså sena målet, 1-5, eller var det 1-4 målet eller 1-5 målet, jag minns inte. Så såg man ju att kameran zoomade in bänken. De hoppade vid glädje där de hade förlorat med 13-0 matchen innan mot USA. Hoppade vid glädje. Då var det ju en kvinna som satt lite längre bak i liksom rätt prydlig typ av liksom affärs-business-klädd. Så hoppade upp och man såg att hon grät och kameran zoomade in henne och folk undrar, vem är hon? Är hon kanske någon sån pamp i förbundet som liksom har tråcklat sig in där på bänken? Hon är med där för hon borde inte vara med. Men det är hon. Hon är ju försäkringsboss i Thailand.
Något stort försäkringsbolag.
Stort jävla försäkringsbolag och brinner för damfotbollen. Hon anställer ju samtliga thailändska landslagsspelare. Hon ger dem helt enkelt en anställning så att de ska kunna få en lön. Så att de ska kunna träna och att de ska kunna få så bra förutsättningar som möjligt. Så att hon har ju i princip finansierat Thailands VM-plats. Det är inte förbundet som går in med de pengarna kan man säga.
Nej, henne hade ju varit rolig att hänga med.
Ja, det var kul alltså.
Ja, tillbaka till Blomdahl då, den här dokumentären. Det är en timmes dokumentär och den följer Torbjörn Blomdahl runt om i världen när han spelar sina turneringar. De är i Vietnam och de är i Sydkorea och den här reporten som heter Lars Litzén.
Får jag bara säga en sak med tanke på Sydkorea? Ja. Om den som vill läsa lite mer om och inte orkar se den här filmen som du kommer att prata lite om nu kan ju gå in på hans Wikipedia-sida. Och då kan man se då hur många olika språk Torbjörn kan prata.
Det är många.
Han kan prata, han klarar sig på sydkoreanska, japanska och tror jag var kinesiska. Han är ganska bra på italienska, spanska, flytande på franska.
Flamländska.
Tyska, flamländska, ja. Engelska givetvis. Jag tror att det är 10 stycken språk han har i ryggsäcken.
Ja, ja, det är ju bra då.
Det är bra.
Ja, den här reporten följer då med honom när han spelar sina stora turneringar. Och vi får lära oss lite mer om Trevallars karambol. Och det här är hantverksmässigt kanske ingen speciellt bra dokumentär.
Nu är du snäll. Till mig så sa du att det var fullkomligt.
Men vad sa jag också? Att jag tyckte om det?
Ja, du tyckte om det. Ja.
Ja, just tror jag. För att den kändes som att den bröt av så mycket. Vi lever ju dokumentärtider. Och det kommer nya hela tiden på stora streaming-sajter. Och det känns ibland som de är gjorda nästan med en algoritm. Mm. Förstår du vad jag menar då?
Absolut.
De ska vara så perfekt gjorda så att det ibland nästan kan bli klart, ibland är de fantastiska, men ibland känner man att det är snygg förpackning men att det nästan är lite tomt.
Ja.
Man saknar någonting. Det här är gjort av en reporter som själv uppenbarligen är entusiast för Trevallars karambol och han har velat göra den här filmen för att han brinner för den här sporten och han är irriterad över att Torbjörn Blomdahl inte är en större stjärna, mer erkänd i Sverige.
Har vi sagt att han heter Lars Litzén?
Han heter Lars Litzén och hemmahörande någonstans i södra Närke, för jag har googlat honom lite grann, jag blev så fascinerad. Han tar då, uppenbarligen har han ganska hög budget eftersom man kan resa runt lite i världen, men han tar ganska omotiverat mycket plats själv i dokumentären med Torbjörn. Han står liksom och flashintervjuar honom efter matcherna på ett sätt som också känns lite långt från idag. Det är inte så dokumentärigt. Ja, hur kändes spelet idag då, Torbjörn? Och även hans prator. Man får se Torbjörn spela mot någon turk, någon viktig match. Nu är Torbjörn i ledningen, men turken Shakir äger en biljardhall i Turkiet och är het nu. Det är liksom gjorda lite i flykten.
Ja,
så.
Ja, ja.
Och sen är han själv då med ganska mycket. Och det sägs i början att Torbjörn har ett spännande år bakom sig, fyllt av segrar, men han går också igenom en skilsmässa. Tänker man, det kanske ska bli ett ämne lite, men det tas liksom aldrig upp sen. En scen så får man se reporten Lars Litzén och Torbjörn sitta och vänta på mat på en restaurang, jag tror det är i Saigon eller Ho Chi Minh City. Och då är det, den skulle bli bortklippt i alla andra dokumentärer, särskilt på Netflix med algoritmen. För det som är att de väntar på mat och någon av dem säger, nu borde maten komma snart. Ja, verkligen, säger den andra. Och sen kommer maten och då säger Torbjörn, det här var nästan lite too much. Och så kommer han att tänka på too much. Så hette en gammal biljardspelare, han kallades för too much. Och då ser man hur reporter Lars Litzén lite har tröttnat på umgås med Torbjörn. Han lyssnar inte riktigt, säger sitter och käkar lite samtidigt. Det är helt bizarr scen, men just därför är den ganska underbar att den är med. Och hela tiden finns det här underliggande irritationen från reportern över att trevallars karambol är en fin jävla sport. Det är en av de svåraste sporterna. Torbjörn är ett geni.
Fast den får inte något erkännande.
Den får inget erkännande. Han är väl den ultimata text-tv-notisen.
Torbjörn Blomdahl.
Ja, precis. EM-guld för Torbjörn Blomdahl i Antwerpen i EM i trevallars karambol. Det är typ det som är. En scen så sitter reporten med en tidning han har skrivit ut från nätet, från DN. Och så säger han in i kameran att för några år sedan så gjorde Dagens Nyheter ett försök att ranka de 100 bästa idrottarna någonsin i Sverige. Där hamnar Torbjörn på plats 86. Men gör man som jag har gjort och stryker alla som nu inte är aktiva, då är Torbjörn 8. Så det är ju nästan rörande liksom. Så. Och Torbjörn själv verkar liksom inte alls brydd över att han inte är mer erkänd. Han känns ju lite blyg kanske. Älskar bara att spela biljard och vill fortsätta stöta livet ut. Det är mer hans frustration som är intressant. Mm. Så jag kollade upp på honom då efter och ser att det här är en man som brinner för att Torbjörn Blomdahl ska få mer erkännande och karambol. På hans blogg kunde jag se att han, när Torbjörn vinner en tävling så skickar han egenskrivet, så skriver han ihop en liten notis. Skickar till Sydsvenska eller till Helsingborgs Dagblad eftersom han spelar för Borgen. Mm. Och hoppas att de ska ta in den och blir då arg och ledsen när de inte gör det. Man vill säga till dem att tyvärr så går det inte till så riktigt. Att vem som helst skriver inte bara en notis. Det måste vara någon som jobbar där. Och ibland berättar han att han ringer till TT för att berätta om en framgång för Torbjörn någonstans i världen. Och personen,
så rasar han när de refuserar honom.
Personen svarar att de inte riktigt vet vad trevallars karambol är. Och så blir han väldigt ledsen och arg då. Därför känner man ju, det är som sagt kanske inte den hantverksmässigt bästa filmen, men ser man den som jag gör och nästan fokuserar mer på den här reporten än på Torbjörn Blomdahl, så är den väldigt härlig och man känner sig glad att han fick göra den här filmen. Det måste vara otroligt mäktigt. Mm. Det är också så här, jag blir nyfiken på hur den har godkänts liksom, för det låter ju inte som en given film för SVT att visa. Och liksom den är gjorda, han står och gör lite stå upp och den är liksom lite ABC-nytt fast i en timme, ett inslag så. Och man får reda på att han följde honom under 2015. Nu släpps den 2019. Vad har hänt där? Har det varit diskussioner om att ska vi verkligen visa den här karambolfilmen? Vi måste ju få ut den på något sätt. Mm. Men den fick sändas. Och han fick se Torbjörn få i alla fall det här lilla erkännandet. Så att vi som såg det kunde se hur gott de talar om Torbjörn i andra länder. Och att han är något av en legendar eller en legend till och med. Det har skrivits en bok om det. Torbjörn Blomdahl era i Belgien. Han fick ut det. Och det är något jävligt fint i det. Någon som liksom påminner om den här rumänen. Som vi pratade om, som kämpar för någonting som ingen annan bryr sig om.
Ja,
han som vill ändra fotbollsreglerna.
Ja, i grunden.
Att man, de gränsar ju kanske till rättshaveristiska, det gör kanske den här reporten med. Men de når små segrar. Mm. Det här måste ju vara enormt för honom. Mm. Därför tycker jag att man ska se den här dokumentären.
Den finns på SVT Play.
Ja, den heter Världens bästa Torbjörn.
Jag ska inte säga att topplocket gick,
jo,
men det lyftes lite grann i helgen.
Låg och skakade.
Ja, låg och skakade lite grann. Mullrade lite grann. När jag läste Dagens Nyheter. Jag läste Åsa Bäckmans text. Hon har en kolumn. Och som hon har gjort så många gånger tidigare när jag läste henne, så inledde hon sin kolumn med anekdotisk bevisföring. Ska vi först reda ut vad anekdotisk bevisföring är innan jag lägger fram bevisföremål nummer ett?
Ja.
Vad är anekdotisk bevisföring?
Jag trodde att du skulle...
du kan försöka förklara.
Det tänker jag är, passar bra till just kanske kolumner. Att man börjar med att berätta en historia från så att säga verkliga livet. Något som har inträffat, något dråpligt eller något som man tycker är talande. Och sen använder man det för att bygga ett lite större resonemang utifrån. En tes eller kan användas i politiska termer.
Det är väldigt vanligt, valkampanjer.
Ja, i eller en valdebatt. Att liksom Sjöstedt har varit ute och träffat så här. Jag var i Malung igår och träffade Ritva utförsäkrad. Mm. Vad säger du till henne, Ulf Kristersson? Hon berättar att hon får inte ens ihop till så här, att man använder någonting som man varit med om för att lägga in någonting större och baka en tårta av det.
Ja, precis.
Och ibland kan den kännas lite misstänkt skarvad.
Exakt.
Eller påhittad.
Det är ju det som lite grann ingår i konceptet med anekdotisk bevisföring. Att det är väldigt svårt att faktakolla anekdotisk bevisföring. För det är ofta att man som kolumnist gör som Åsa Bäckman har gjort i det här fallet. Hon inledde då sin text i helgen med så här. Jag träffade en bekant på T-banan i veckan. Och vi började prata om sånt man på repeat pratar om så här i år. Semesterplaner. Och så landade vi hur mycket vi gillar midsommar. Eller rättare sagt, jag brukar tycka om midsommar. Men i år har det blivit sådana konflikter över ett kompisgäng, sa hon. Det är det hon refererade till sin bekanta på T-banan. Hon och hennes flickvän skulle fira med några andra barnfamiljer. Och nu hade ett av paren sagt att de tyckte att helgen skulle vara alkoholfri. De hade hänvisat till olika rådgivningsspalter där psykologer menar att barn inte ska behöva se sina föräldrar eller andra vuxna påverkade. Först hade den helvita midsommaren mest framförts som ett förslag. Nu hade paret deklarerat att de ställde in om det fanns alkohol på bordet. Och sen så fortsätter hon där lite grann. Alltså det är ju så, man känner ju direkt, eftersom Åsa Bäckman gjort detta så många gånger, att det är så att hon kan vara på en restaurang och säger att servitören gör någonting och sen så bygger hon en krönika på det. Hon kan gå förbi och så går det några småbarnsföräldrar och pratar och så överhör hon vad de säger och sen så bygger hon någonting på det.
Det skrivtekniska knepet här är väl att med en sån här historia eller anekdot då, att det ska bli lättare att locka in läsare i den här texten. Skulle man bara börjat att beskriva ämnet så skulle det riskera att bli lite tråkigt, men här har vi en liten scen i början som fungerar lite som ett glidmedel.
Så är det ju, precis. Och menar, i vår bransch där det är en reporter som landar utomlands för att skriva om någon europeisk gruppmatch eller en landskamp i Istanbul, det är ju ganska vanligt förekommande att man som journalist kanske inleder någonting med, vilket vi väl har förbud för, tror jag i och för sig, men att man tar tempen på någonting genom taxichauffören. Taxichauffören säger att Fenerbahce är ett sovande lik. Och sen så bygger man någonting på det och sådär. Det finns ju inga som kan kontrollera att den här taxichauffören har uttryckt sig exakt så. Man kan kanske förstärka lite grann som journalist för att man vet att det är ingen som kommer att kontrollera det här. Det är helt omöjligt.
Det behöver inte vara fel heller. I DN så hade väl under VM nu Sennås, Lundqvist, Anders. Var han i Lävre kanske?
Jag tror det, ja.
Och för att symbolisera att det är lite si och så med organisationen och biljettåtgången så berättade han om ett litet besök han hade gjort. Han hade träffat en fransman som... Jobbar han inom skivhandel?
Ja, han skulle faktiskt bygga tesen, vilket var märkligt i sig. Han gjorde nästan det som gick liksom i motsatt riktning jämfört med alla andra senaste veckan där man har pratat om att det har varit... Man har gått ut och sagt att det har varit jävla bra försäljning, biljetter, att det har varit utsålt på alla. Sen så har man gått på matcherna så har det varit halvfullt. Sen så körde mer andra linjen så att det var ett jävla tryck överallt. Och sen så förstärkte han det med en skivhandlare i Le Havre som försökte få biljetter till Frankrikes match men inte lyckades.
En local, ja. En och local. Det är ju inget fel, det har man gjort tusen gånger själv. Ja, och man är särskilt på ett mästerskap, man reser mellan städerna och det vet jag mycket väl om hur det är. Man är stressad att ska på match och man säger att man letar efter någonting som man kanske skulle kunna använda. Så man inte bara behöver gå direkt på det här målet som gjordes. Kan det vara en banderoll som syntes på vägen? Eller kan det vara någon som sa någonting på shuttlebussen på vägen dit? Jag har gjort det här jättemånga gånger.
Ja, gud ja, det, jag också. Men man kan också känna att när man läser kolumnister eller kronikörer som återkommande använder det här greppet. Att detta är nästan hela premissen för att jag är kolumnist. Det är att jag hittar någonting utifrån liksom, verkliga livet som inte riktigt går att kontrollera. Och så, samma upplag av Dagens Nyheter så körde Johan Kronemann också anekdotisk bevisföring i sin text. Där han inleder med att han överhör några tonåringar som sitter och pratar om damfotboll. Och så berättar han lite grann om vad de sa och hur de agerade. Och sen så bygger han sin text på det. Och jag anklagar inte varken Åsa Bäckman eller Johan Kron för att de här sakerna påhittade. Men om man gör det återkommande så bör man se ett mönster i att det finns andra sätt att skriva saker på också. Mm. Och om vi ska ta nästan ett av de mest, ska man säga, tydliga anekdotiska bevisföringarna som har skrivits de senaste åren så är det din gamla favorit, Joakim Lamotte. Mm. Som ju blev lite av en mästare på detta. Detta var kanske under hans GP-tid.
Ja, det var ett ämne som lämpar sig väldigt väl för anekdotisk bevisföring, nämligen barnuppfostran.
Precis.
Det kan man se i många texter, ja. Att någon utgår från ett exempel, ofta kanske att dagens barn är curlade kanske.
Exakt.
Och så var det ju, han berättade om ett restaurangbesök som han var på. Och så blir han vittne till en fruktansvärd scen. Så här stod det i hans text då. Han sitter och bevittnar en barnfamilj. Det är mamma och pappa och en liten son.
Mm.
Och så skriver han: föräldrarna läste högt ur barnmenyn som innehöll allt från hamburgare, makaroner och köttbullar till pannkakor med sylt. Inget av detta föll pojken i smaken, som bestämt deklarerade att det var glass som gällde. Trots den lilla prinsens beslutsamhet tog mamman i familjen mod till sig och beställde makaroner och köttbullar. Det skulle hon inte ha gjort. Så fort servitören serverade maten till pojken åkte tallriken i golvet. Efter ett litet nätt raseriutbrott från pojkens sida. Föräldrarna satt där stumma innan de bad servitören att istället hämta pannkakor. Visst, det går för sig, svarade servitören medan han låg på knä och plockade köttbullar från golvet.
Han låg på knä. Visst, det går för sig.
Ja,
där känner man lite grann.
Två grejer här finns ju som man direkt kan misstänka. För det första tänker jag faktiskt makaronerna. Mm. Det ser man ju aldrig på barnmenyn, just makaroner.
Mm. Mm.
Det är pommes frites eller så är det någon annan pasta. Mm. Det gör mig misstänksam.
Mm.
Och förstås att han, vilken servitör talar så. Visst, det går för sig.
Och ligger på knäna.
Och plockar köttbullar. Ja. Ett bevis då, sen bygger han då att det är ingen pli på dagens barn.
Nej,
och föräldrarna är alldeles för slapphänta.
Nej, men det är ju så att sysslar man med anekdotisk bevisföring som kolumnist så liksom balanserar man ju på en väldigt liksom, ja, det är svårt att ligga exakt rätt, för att överdriver man lite för mycket, och jag tror att jag har en liten superkraft i att jag kan som urskilja vad som är verkligen påhittat och vad som är, ja men detta stämmer.
Eller vad som är saltat.
Ja, vad som är saltat, precis. För att det är så lätt att man går över lite för mycket, att citaten från den eventuellt påhittade personen, de är lite för skarpa, så pratar man inte. Till exempel att de blir lite för tillrättalagda. Saker händer på ett sätt, som i Lamottes fall, det blir för extremt. Kyparen ligger på golvet och plockar köttbullar och pratar på ett sätt. Här lägger man ju 1+1, här det blir liksom... man får inte ihop det.
Ska man gissa, om man ska vara snäll, just i det här fallet så såg han en barnfamilj där ett av barnen var lite stökigt.
Precis.
Och sen byggde han en liten scen av det, kanske.
Exakt så.
Men jag blir lite rädd för att liksom sitta och svinga mot anekdotisk bevisföring, för jag tror att dels har jag ägnat mig åt det mycket själv i texter, men inte minst här i podden. Då borde kanske borde kalla det klenodisk bevisföring.
Det är precis det jag skulle komma till. Då sitter folk, håller ni på en var varannan vecka?
Ja, man är med om någonting, inte påhittat, det vill jag inte säga att vi ägnar oss åt, men att man är med om någonting, en dråplig scen, det kan ju vara den här som jag berättade om för några veckor sedan med det där i Slottsskogen med han som såg mig när jag gjorde en intervju med mitt barn, och sen så bygger jag ett resonemang av det.
Mm.
Det är ju det vi ägnar oss åt jättemycket. Att
absolut.
Man tar en vardagsscen eller någonting vi har läst. Det räcker inte med att bara berätta om den. Eller då kanske vi lägger den i början, som med den här uruguayanska spelaren Jiménez. Men ibland vill vi ha, ja men det här är en kul grej. Så kan vi ofta tänka när vi gör podden, att säga att vi vill prata om brödrarrelationer inom idrotten och hur det är kanske att stå i skuggan av sin lite bättre brorsa på en fotbollsplan eller i ett lag, så är det tråkigt att bara direkt gå in i det. Ska vi prata lite om brödrarrelationer? Erwin och Ronald Koeman, Andreas och Thomas Ravelli. Hur var det att vara Andreas Ravelli och Erwin Koeman? Då vill vi börja med någonting. Då ska vi kanske börja i mig då, att jag berättar någonting om min bror eftersom vi har samma yrke. Det är ju vårt glidmedel där in.
Precis.
Att vi gärna vill ha någonting att kunna ta sats ifrån.
Och
det gör vi ju hela tiden. Och därför så liksom är det viktigt att säga att man är medskyldig här.
Absolut, absolut. Så är det. Det var bara så himla tydligt exempel på just när Åsa Bäckman skrev. Så jag använde henne som lite slagträ.
Ja, och det kan ju vara lite allvarligare kanske om man gör det, som du säger, i, när det är lite tyngre ämnen. Sådär, än
absolut.
Det är ju mest trams kanske.
Absolut.
Fotbollstrams.
Ja, i fotbollens värld då, så finns det ju också, kan man säga, anekdot bevisföring som förekommer, som används för att försöka liksom understryka någonting. Om man tar exemplet att efter en match så, som vi gjorde tror jag när det skedde, var väl att Malmö FF hade förlorat mot Juventus, kan det ha varit i Champions League?
Ja, någon av de stormatcherna var det.
Och jag vet inte om det var du eller jag som reagerade.
Det var du grann. Som kokade.
Det var jag som plocket gick även då. Kokade, det vet inte fan vad jag gjorde. Men som reagerade på
du puttrade.
Att... somliga MFF-spelare var, det första de tänkte på när de hade fått pisk mot Juventus, det var att liksom gå fram till några av de stora stjärnorna Juventus för att byta tröjor med dem. Och då kan man använda det som ett tecken på, har de huvudet på rätt ställe?
Är det här någon slags uppvisningsmatch?
Är detta liksom, är det så här man ska vara efter en förlust? Ska man inte bara liksom falla ner i gräset, vara förbannad och arg eller ledsen? Ska man tänka på att byta tröja med den eller den spelaren för att de är mäktiga?
Ja, det blir en slags anekdotisk bevisföring där med. Och kanske liksom riskerar att bli det för en tränare med att man ser sin spelare direkt. Han är inte riktigt knäckt över den här förlusten. Han ska inte tänka på att byta tröja med Chiellini eller vad det nu kan vara.
Precis.
Aha, det kanske, och så bygger även han någonting större då. Han kanske inte riktigt har rätt karaktär för det här. Mats Olsson skrev en hel krönika om det här. Inte just om de här MFF-spelarna, men om i OS i London 2012 så gjorde landslaget i handboll damerna en slät figur och de var något av en besvikelse, åkte ur tidigt och sen kommer det ut en bild på Guldén, tror Jamina Roberts och någon mer där de sitter och gör lite coolt tecken tillsammans med Usain Bolt. De tycker att det är mäktigt att få träffa honom och det blev Olsson och en del kanske andra arga för att de har ju precis gjort ett fiasko. De ska inte sitta här och göra coola tecken med Bolt. De ska ju bara sitta med en handduk över huvudet och vara knäckta och kanske be om ursäkt till oss som har tittat. Att man vill bygga någonting större där. Jag hade ju svårt att känna samma sak. Jag tycker att man kan var knäckt och ändå passa på att ta en bild med Bolt. Jag tycker inte att det behöver säga jättemycket om någons karaktär. Men det är ju alltså, anekdotisk bevisföring där med. Och sker i fotbollslag. Det kan ju vara omvänt positivt också. Fan, det är kallt ute idag. Kolla där. Daniel Sundgren är den enda som kör med kortärmat. Det blir en liten anekdot. Det är knappt en anekdot, men man kan använda det som exempel för att det där är en kille som inte backar. Ja,
bevisföring i alla fall.
Inte bevisföring. Ja. Nej, men en liten händelse. En detalj då. Han har kortärmat. Det har ingen annan. De andra har vantar och nickers. Han är en tuff kille. Honom kan vi lita på. En hårding.
Just det.
Så det kan ju vara i positiva termer med. Så. Men kommer du ihåg någon gång i text som du har... För alltså, egentligen så gör vi ju det hela tiden. Inte i kolumner, men i reportage. Bara när man börjar sålla. Så är det ju någon form av anekdotisk bevisföring. Man ägnar sig åt att man väljer bort det som inte sticker ut. Och väljer... det som är roligt eller uppseendeväckande eller kontroversiellt så att texten ska få en bättre spets. Liksom.
Ja, så sent som igår när jag skrev på mitt första stycke till det som kommer att bli då det här reportaget från min och Daniel Nilssons resa genom Frankrike och Frankrike-VM. Då inleder jag det på något sätt med att illustrera att vi är i Paris. Det är dagen då VM ska sparka igång. Men det är helt dött i Paris. Man ser inga tecken alls på att fotbolls-VM är några timmar bort. Och så använder jag, då är det Frankrike som ska möta Sydkorea i premiären på Parc des Princes. Och då använder jag exempel på att det närmsta vi kommer VM-fest, eller VM-stämning i stan, är ett sydkoreanskt turistgäng som plåtar av Moulin Rouge. Och en fransk alkis som går förbi oss och sjunger Allez le bleu. Då använder jag det. Och det är ingen som kommer kunna kontrollera det.
Nej.
Om det har hänt eller inte har hänt. Eller om jag skarvar till lite grann. Det kanske bara var en sydkorean som stod och plåtade Moulin Rouge.
Visst, det går för sig.
Det går för sig. Så jag kör på det.
Ja, ja.
Så får man väl själv avgöra.
Ja, men den passar då in så. Ja, den är inte falsk, liksom. Men den är ju... man vill hitta något som är talande.
Exakt.
Och man väljer kanske bort det. Jag satt med Erkan Sengen för några år sedan. När han precis var på gång in i landslaget, när jag hälsade på honom så hade han precis fått reda på att han är uttagen till A-landslaget under Hamrens tid. Och då tror jag hela mitt porträtt på Erkan börja med en ganska lång scen där det då står klart att Erkan är glad över att han är i landslaget, men han har noll koll på ett komiskt sätt på både landslaget och på... Det var komiskt att han frågade hur många som går in på Råsunda. Och jag fick säga att Råsunda har rivits. Men ni ska spela på Friends. Är det sant? Säger Erkan. Hur spelar Sverige? Frågar han. Ja, på sistone har varit 4-2-3-1. Vilka spelar? Katja Niklic har varit på din position. Honom känner jag inte till. Det är ju tacksamt. Man ser en som kommer dit med helt färska ögon. Och ovant ju att en som ska in i landslaget inte har någon koll på det där. Och det blir en del av Erkans charm kanske. Men nog sa han ju grejer som jag kanske tog bort eller valde att inte ta med, som var lite mer, som kanske visade att han hade koll på vissa saker i alla fall. Men där man liksom lite sållar ner och skalar ner så att det blir ett koncentrat av Erkans kanske lite vilsenhet inför. Och det var ju inte för att vara, utan jag tror att man gillade honom när man läste det. Det var lite uppfriskande att att någon liksom inte var så marinerad i det här blågula och bara som en supporter nästan fråga, ska vi, finns det en ny arena? Wow, sådär. Men att det följer, man tar ju bort en del grejer för att det ska bli renare liksom. Ja, och det är någon slags närmarskyre där i alla fall.
Precis så.
Och steget från anekdotisk bevisföring till det som kallas halmgubbe är väl inte heller jättelångt.
Ja, just det. Halmgubbe.
För det ser man ju även i sportpress.
Ja, precis. Om man då ska försöka definiera vad en halmgubbe är, så är det väl att man försöker bygga någon typ av liksom argumentation eller bygga någon typ av tes. Som man försöker få vind i seglen för sin tes när det egentligen inte alls finns någonting där bakom.
Mm, man hittar kanske på eller överdriver kraftigt ett motstånd. Som då inte riktigt finns.
Ja, men det är bättre.
Låt säga att du ska skriva en krönika i Sportbladet inför en landskamp och så drar du en lans för Robin Olsen.
Mm.
Att så här, och ha lite tonläget att många hackar på Olsen. Mm. Men Olsen är min kille. Mm. Jag sitter i Olsenbåten. Mm. När det liksom, ja men det är väl ingen som påstår att Carl-Johan Jonsson ska peta honom. Det är ju vanligt inom politiken kanske att man är indignerad för raseri är ganska bra. Då kan man ta spjärn mot det här. På ett sätt så kanske Alexander Axén bygger en lite harmlös halmgubbe i fotbollsexperterna när han pratar om Sundsvall och säger att de var jättebra förra året, nu är det dåligt där. Och så säger han en bisats så Joel Cedergren var jättebra, nu är det avgå Joel. Och sen så börjar han argumentera varför Joel Cedergren är en bra tränare. Mm. Halmgubben där är såklart att det är väl inte många som sitter och tycker att Joel Cedergren ska avgå trots att Sundsvall inte haft en lika bra säsong. Mm. Så han ska avgå, det är kris hit och dit. Och, så här. Och då jag undrar, vem ska göra målen?
Det är alltid där han landar.
Ja, det är alltid tjatar om. Vi gillar Alexander Axén på The Record. Men det är en vanligt förekommande fråga. Vem ska göra målen? Och det är ju en väsentlig fråga,
ja,
i fotbollen.
Absolut.
Men det är då kanske, kan man pausa då och säga, wow, vänta lite här nu. Är det verkligen något starkt stark opinion som tycker att Joel Cedergren ska avgå?
Ja,
det är det väl inte riktigt, va?
Ja,
det är eventuellt en halmgubbe då.
Ja, det.
För det blir lite starkare när han då tar honom i försvar och säger att han är en bra tränare.
Mm.
Blir ju det starkare då för att man slåss mot något som man i alla fall inbillat sig finns där borta. Fast det inte riktigt gör det.
Just det. En låtsas fiende.
Ja, precis.
Mm. Ska vi runda av, eller?
Ja, vi...
Ska jag fortsätta med min anekdotiska bevisföring om mina upplevelser i Frankrike?
Sida upp och sida
ner. Det blir en lång, lång rant.
Ja, det får du väl ägna dig åt resten av veckan här då.
Ja, och så säger vi då att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Lexus, som var ett av de företag som direkt tog kontakt med oss för att uttrycka hur positiva de var till vårt initiativ om att då säga nej till spelreklam i samband med spelstopp. Och även om det är svårt att undvika spelreklamsfria miljöer så försöker Lexus ändå prioritera detta. Vilket gör att de under hela året dessutom då kommer att synas med helsidor i Offside. Och nästa nummer Offside skickas till tryck här inom 2 veckor.
Så är det. Och det här avsnittet har vi också gjort i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza rustica som tar en halvtidsvila ungefär att få färdig i ugnen. Och apropå halvtidsvilor så kan vi berätta om den 8 september 2018 när Las Vegas Lights i den amerikanska andra ligan tog emot LA Galaxys reservlag. Då släppte de i halvtidsvilan ner $5,000 i kontanter från en helikopter över läktaren. Kritikerna varnade för bråk och tumult, men fansen verkar ha fyllt sina fickor utan att någon skadade sig. Detta då ägde rum på det lämpliga arenanamnet Cashman Field. Halvtidsvilor och Dr. Oetker, halvtidsvilan.se är platsen man ska besöka om man vill försöka vinna en fotbollsresa till England. Då kan man göra Dr. Oetkers pizza rustica quiz där. Halvtidsvilan.se alltså. Går man in där så kan man försöka slå det nuvarande rekordet med en gång.
Vi sa ju det här då att vi skickar ett nummer till tryck och det är ute i slutet av juli. Och är man då sugen på att signa upp sig för en prenumeration, det är 39 picadoller i månaden, så gör man det nu. Så hinner man få det här numret hem i brevlådan och så kan man ta med sig det till hängmattan eller till stranden eller var man nu vill befinna sig i sommar och läsa det här nästa nummer. Där du har skrivit 2 texter, jag skriver 1 långt från Frankrike. Vi har Fredrik Tillberg som skriver, gör en granskning av någonting som är rätt så relevant just nu i fotbollssverige. Vi kan inte avslöja mer än så. Så det känns som ett matigt och härligt nummer vi har på gång och vi vill ju... Som sagt, att fler ska ge oss en chans i alla fall. Det är det enda vi kräver av er som lyssnar. Ge oss en chans att läsa ett nummer i alla fall. Från perm till perm. Och är det ingenting för dig så kommer vi inte tjata mer, men vi vill i alla fall att man ska ge oss en chans. Vi behöver fler prenumeranter om vi ska kunna fortsätta göra de här satsningarna som vi vill göra.
Så är det. Offside.org finns vi på.
Lite brandtal på slutet.
Ja. Ja, men det är väl lämpligt. Därmed, god vänner, så säger vi tack och bock för denna vecka som vi startade trots en del kokpunkter gällande var och annat på ett härligt sätt i och med att Sverige är i kvartsfinal. Och vi får väl se om de är kvar i turneringen när vi kommer med nästa veckas avsnitt. För vi trummar på åtminstone några veckor till här. Sen tar vi lite sommarlov. Så ta hand om er så hörs vi igen om en vecka.
Hej!